Från vad vi vet, det här är perspektiv för mig, Per Grönqvist.
Så det som man pratar om med Alzheimer-hjärnan, det är två typer av fenomen. Dels ser man då de här placken mellan nervceller. Och så ser man också någon slags nystan som kallas för neurofibriller inuti nervcellerna. Det gör att de här nervcellerna fungerar inte som de ska och kommunikationen mellan nervcellerna fungerar inte som den ska.
Ibland glömmer jag vad jag har lagt något. Jag hade det ju här alldeles nyss, tänker jag. Men när jag försöker komma ihåg vad jag gjort av den där grejen så är det blankt. Jag har förmodligen tänkt på något annat samtidigt. Kanske har jag också lyssnat på en podd och så har jag gjort något som varit så automatiserat att inte lämnat ett enda spår i huvudet. Det här är ett beteende som är långt ifrån att vara dement, men samtidigt kommer ju demens gradvis, pö om pö. Och det är så vanligt nu med demens att Världshälsoorganisationen WHO kallat den för en av framtidens stora folksjukdomar. På senare tid har jag också haft fler vänner och bekanta som förlorat sina föräldrar eller sig själva till dimman, som man säger. Och sorgen som många känner att inte längre känner in sina föräldrar eller släktingar eller att föräldrarna och släktingarna och vännerna inte längre vet vilka de är. Ja, det har gjort att jag har blivit allt mer nyfiken på denna svårgreppbara sjukdom eller familj av sjukdomar, ska man säga. Och ingen är väl bättre att vända sig till då än Hedvig Södlund, insåg jag. Hon är professor i psykologi vid Luleå Tekniska universitet och har tidigare varit föreståndare för Uppsala Memory Lab vid då Uppsala universitet. Hon har även forskat en massa på minnet, som man förstår eftersom hon är professor, och hur hjärnan funkar. Och hon har nyligen skrivit boken När minnet sviker, som handlar om just demens och att leva med demens i sin närhet. Vårt samtal kommer att handla om tidiga tecken på demenssjukdomar, hur man pratar med läkare om man undrar om anhöriga har det och vill att de ska utreda dem. Och också om hur man når fram till personer med demens när både minne och språk sviker dem. Och mycket, mycket annat. Innan vi börjar med det här intressanta avsnittet, om du inte redan följer podden, så vill jag då påminna dig om att göra det nu för att inte missa att lära dig om ämnen i framtida avsnitt. Vill du nå mig med tankar på vilka jag borde intervjua eller ämnen som du skulle ha perspektiv på här i framtida avsnitt, ja, då ska du mejla mig på perspektiv@vadvivet.se, så återkommer jag till dig där. perspektiv@vadvivet.se. Och därmed är det dags för Hedvig Söderlund. Jag tycker att det är intressant att många forskare upplever sjukdomar i familjen och sen blir intresserade av dessa sjukdomar. I ditt fall var det ju tvärtom. Du hade intresserat dig för en central del av hjärnan och sen fick du uppleva din fars förmåga. Just den delen började svaja. Så hippocampus, varför är den viktig?
Jo, den är viktig för att den har en central roll i vårt minne. Och när jag säger minne så är det lite slarvigt, för det finns olika sorters minne. Mm. Men i den typ av minne som många människor tänker på när vi tänker på minne, det som kallas för episodiskt minne, när vi minns händelser som vi varit med om. Mm. Och de här händelserna består av olika detaljer, vilka som var där, vad vi tänkte på och så vidare. Episodiskt minne. Den är också viktig för spatialt minne, hur vi tar oss från en plats till en annan och hur vi minns olika miljöer och så vidare.
Men i hippocampus finns inget minne, utan den är mer som en router.
Ja, men precis. Ja. Förr i tiden, eller och en del minnesforskare talar om att det lagras i hippocampus, men den falang som jag tillhör påstår snarare att det fungerar som en pointer och pekar på var någonstans i hjärnan som de olika detaljerna av det här minnet ligger lagrade.
Just det. Innehållsförteckning kan vi kalla den för. WHO utsåg redan 2012 demenssjukdomar till en av världens största hälsoutmaningar, med tanke på att bli allt äldre och antalet personer med sjukdom kommer sjuka höjden. Vet man varför det ökar, eller är det bara för att vi blir äldre helt enkelt?
Alltså det är sannolikt för att proportionen personer som är äldre ökar. Mm. Absolut. Mm. Man känner till riskfaktorerna för Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Vi har inte gått in på sjukdomar ännu.
Nej.
Men när det gäller frontallobsdemens och leverbodydemens känner man inte till dem i lika stor utsträckning. Men absolut, det är sannolikt så att det ökar i antal därför att vi blir allt mer äldre.
Mm. För demens är helt enkelt en gammal sjukdom. Alltså huvudet är trött och gammalt och slutar funka. som en gammal bil. Det bara,
Ja, men precis. Alltså som sagt, och än en gång måste jag precisera. När det gäller Alzheimer och vaskulär demens så är det fallet. Frontallobsdemens, eller förlåt, även leverbodydemens drabbar framförallt äldre. Men frontallobsdemens drabbar något yngre personer. Men annars, med reservation för frontallobsdemens så stämmer det. Ja.
Och vi säger ju demens, men det, man håller på att fasa ut det begreppet, eller hur?
Det stämmer bra det. Jo, alltså termen demens, ja, den är stigmatiserad lite grann. Därför att den har ju en väldigt negativ klang. Mm. Och jag menar inte att det är positivt att få demens, det är negativt. Mm. Men den är lite nedlåtande. Den används ofta lite nedlåtande. Alltså det är inte kul om någon säger så här, men du är ju dement. Det är inte... Mm. Ja. Så den håller på att fasas ut. Och istället så pratar man nu om kognitiva sjukdomar. Att det drabbar de kognitiva förmågorna på ett sätt eller ett annat.
Och, är det på samma sätt som man kan prata om att man har kognitiv funktionsvariation och sånt? Eller?
Jag skulle påstå att tanken är densamma, precis. Ja. Att den är född ur ett stigma, så att säga, kring det här ordet. Och att man dessutom kanske vill nyansera begreppet. Därför att demens, precis som jag varit inne på flera gånger, täcker flera olika sjukdomar som kan skilja sig åt lite grann. Och när man använder ordet demens, då kan de låta mer lika än de faktiskt är.
Ja, men precis. Bara för symptomen är samma, så att säga, så innebär det ju inte att det är samma orsak.
Alltså, så här. Symptomen kan också framstå som mer lika än de faktiskt är. För de flesta tänker på minnesproblem när man hör demens. Mm. Och det stämmer också när det gäller framförallt Alzheimers sjukdom, som också är den största. Mm. Det stämmer till viss mån i vaskulär demens, men det stämmer inte lika mycket när det gäller Lewy body- och frontallobsdemens. Så symptomen skiljer sig en del åt, och det är viktigt
att poängtera. Då tycker jag, då river vi av de stora sjukdomarna inom detta fält som vi fortsätter säga demens här. Alzheimer, det är 6 av 10.
Det är precis så. Det är den vanligaste, det är den man hör mest om. Och den det forskas mest på i och med det. Och
vem är Alzheimer?
Du måste
kallat efter någon gubbe, eller?
Precis. Och nu blir jag osäker på uttalet här, för det är Alois eller...
Alois.
Var han fransman? Jag kommer inte ihåg nu. Herregud, det här borde jag ju kunna. Minnesforskaren har glömt. Mm. Ja, precis. Om det är en fransman så är det Alois. Precis. Ja, Alois Alzheimer. Så det var en forskare som vid förra sekelskiftet upptäckte en typ av hjärnförändringar hos en person som glömde väldigt mycket, som hade problem med minnet. Mm. Så Alzheimer är ursprungspersonen som upptäckte den här, identifierade den här sjukdomen.
Ja, alltså jag har hört det förenklat lite som att man kan få plack på tänderna, får man plack i huvudet.
What? Lägg av. Plack på tänderna.
Ja, men det gör att du... Liksom,
jaha, ja. Men du menar inte att det leder till?
Nej, nej.
Det här nu förstår jag. Jag trodde... Okej.
Jag kommer inte... Du är forskaren här. Jag kommer komma med några nya. Jag håller på lite själv faktiskt. Att det beskrivs på samma sätt. Att det liksom att det...
Som forskare så har jag svårt att säga ja, det är exakt samma sak. Mm. Eller du vet, det är lite svårt. För jag tänker på mekanismer, jag tänker på uppkomst och så vidare. Så det som man pratar om i Alzheimer-hjärnan, det är två typer av fenomen. Mm. Dels ser man då de här placken mellan nervceller. Mm. En slags ansamling av proteiner, felläkade proteiner. Och så ser man också någon slags nystan som kallas för neurofibriller inuti nervcellerna. Och det är kanske det som ska sägas är felväckade proteiner. Det gör att de här nervcellerna fungerar inte som de ska. Och kommunikationen mellan nervcellerna fungerar inte som den ska. Och så småningom efter ett tag, när man har haft det här länge nog i hjärnan, så bryts nervcellerna ner och dör. Vilket gör att hjärnan atrofierar, som man säger. Att den krymper.
Att de inte funkar som det ska är för att de inte då används.
De fungerar inte som de ska, för i och med de här placken och neurofibrillerna får de inte den näring och det syre som de ska ha.
Så
de kan inte fungera rent fysiskt. Det är därför de dör.
Vi pratar ju ibland om så här mild och svår Alzheimer. Är det liksom olika grader eller är det också olika sjukdomar?
Man brukar prata om olika faser i sjukdomen och därmed grader. Så att det,
ja, det är samma sjukdom.
Det är samma sjukdom. Det är samma sjukdom. Så det är stadier, faser.
Ja. Och går man alltid vidare från en fas till en annan?
Alltså, om man får leva länge nog, så att säga, så gör man det. Ja, men precis. Men sen kan de olika faserna eller stadierna vara i olika lång tid beroende på person.
Okej.
Okay. Så absolut, det är fråga om faser.
Det är fråga om faser.
Ja. Men det verkar som, och det här var faktiskt lite nytt för mig när jag började med boken, det verkar som att det kan finnas olika typer av Alzheimer. För mig var det självklart att hippocampus då, den här minnesstrukturen, att den är påverkad. För så var det när jag läste om det här för länge sedan. Ja. Nu har en del forskare sett olika typer av Alzheimer där hippocampus inte verkar vara så påverkat. Så framöver tror jag att man kommer att kunna se nya, alltså en indelning i flera typer av Alzheimer. Men så långt kanske vi inte ska gå här idag.
Jag tänker väl mer att det är väl en poäng du gör och som vi väl gjort innan och som man väl lär sig också mer. Vi vet ju oerhört lite om hjärnan egentligen.
Jag vet. Jag tycker vi vet mycket. Mm. Men vi vet ju också väldigt lite. Mm. En sak som är liksom den stora frågan för många av oss hjärnforskare, tror jag, det är det här med medvetande. Alltså, och då menar jag inte att vara medveten om problem i samhället. Jag menar att vara vaken, uppleva saker, alltså den typ av consciousness, att liksom, hur kan en signal från en nervcell till en annan göra att jag uppfattar någonting? Det är ju obegripligt. Och det vet vi ju inte ännu. Vi har ingen aning.
Nej, och det finns ju också de här exemplen på, jag läste här, jag vet inte hur mycket det stämmer, det är du som är forskare, men jag menar, någon som har fått någon spik genom huvudet eller liksom, de har halva...
Finnas gauge.
Det finns massor sådana där liksom. Och som om det var som hjärnorna såg ut liksom förr, man har sagt så här, i biologisalarna så ser man en hjärna så är det olika sådana färger här, just i de olika grejerna liksom. Så om en sån dör så borde du inte komma ihåg någonting, men på något sätt så hjärnan kan rerouta.
Precis, det är otroligt fascinerande, den är plastisk som man säger, precis, den kan förändra sig, ja. Precis. Ja, det finns ju exempel på människor som saknar en hel hjärnhalva men som ändå fungerar hyfsat normalt, helt otroligt.
Men får man tänka, om det nu är en trött analogi som är den här hårddisken,
just det.
Jag sabbar en del av hårddisken så är den borta.
Ja, just
men
det.
Men hjärnan kan på något sätt veta vad som fanns där det inte funkar längre. Alltså det är som att det finns en backup någon annanstans.
Alltså, ja men precis. Och det här, förlåt, jag måste dra en parallell till en typ av demens här för att det är så fascinerande. Mm. Så frontallobsdemens eller pannlobsdemens som jag var inne lite grann på. Mm. När frontalloberna bland annat förtvinar och blir mindre. Där finns det fall på människor som när de har förlorat den delen, då har en annan del i hjärnan liksom poppat upp. Det finns ett exempel med en kanadensisk kvinna som var forskare. Mm. Hon utvecklade frontallobsdemens. Och helt plötsligt började hon intressera sig för konst, att måla. Hon började måla och blev nästan besatt av det. Och att måla och så här spatiala, visuospatiala funktioner som man kallar det, det är bakåt i hjärnan. Alltså det är längre bak i hjärnan, inte framme där frontalloben är. Så det verkar som att hennes liksom, ja... Andra delar i hjärnan vaknade till liv så att säga i och med det här, vilket är, och det var inte exakt samma som det exemplet du tog upp. Det var ju inte så att de ersatte
det
frontalloberna.
Det säger ju någonting om att det är inte hårddisk, det är inte en dator. Det är någonting vi inte riktigt kan sätta fingret på, men är det någonting så verkar hjärnan väl vara en muskel.
Alltså, ja, det där är också en gammal jämförelse, precis.
Ja, alltså, vi behöver använda den och den kan göra
så. Det är sant, nej men absolut. Och än en gång, som forskare vågar jag inte uttala mig säkert om det är jämförbart. Därför jag tänker så här, fungerar muskler så? Men den är dynamisk,
ja,
helt
den är
klart.
Dynamisk,
den är dynamisk och den kan ändra sig och den kan förvåna oss på de mest intressanta sätt. Och människor som har haft en stroke till exempel, de kan ju komma tillbaka fast en del av hjärnan sannolikt då är död och har liksom skadats. Så ja.
Alltså, vaskulär demens är nummer 2 på vår lista över stora sjukdomar. Vad är vaskulär demens?
Ja, alltså vaskulär demens kallas ibland också för blodkärlsdemens. Och det är kanske lite tydligare förklara vad det handlar om. Ja. Det handlar om någon typ av skada i vårt blodkärlsystem, alltså vårt vaskulära system. Så till exempel kan personen ha fått en stroke i hjärnan. Den kan ha fått någon typ av infarkt så att hjärnan inte får tillräckligt med blod på ett visst ställe. Och det här kan bero på till exempel att, att blodkärlen kanske har förfettats eller vad man ska kalla det för, förkalkats och blodet inte kommer fram ordentligt och därför blir det liksom ett stopp mitt i hjärnan. Och då det här området som den här händelsen har skett i blir då skadat och personen påverkas, den förmågan påverkas. Så vaskulär demens, det är ofta någon typ av vaskulär händelse, alltså att någonting har skett i hjärnan. Debuten är oftast mer brutal, det är fel ord, men den är mer akut, alltså mer plötslig än vid Alzheimer. Alzheimer är mer successiv i symptomen, man märker liksom långsamt att det hänt något. Men vid vaskulär demens så kommer det ofta rätt plötsligt då, i och med någon typ av blödning. TIA, det är de här små infarkterna. Någon sån typ av vaskulär händelse helt enkelt.
Men då, återigen, här finns det liknelsen i att liksom hjärncellerna inte får den näring som de
precis
behöver.
Precis så, det är precis så. Den får inte näringen, det får inte syret. Precis så, och då kan inte hjärnan fungera.
Lewy body demens.
Just det. Ja, det här är en rackare höll jag på att säga. Den är ganska okänd och den är mer ovanlig då än både vaskulär demens och
Alzheimer. Alzheimer är 60%, vaskulär är...
Cirka 25%. Ja. Och lever body...
10-15.
Ja, men precis. Mm. Så det är en ganska underdiagnostiserad sjukdom, ska sägas. Mm. För det händer att läkare inte alltid känner till den och inte alltid ställer rätt frågor. De första symptomen för lever body demens brukar vara att personen får väldigt livliga drömmar. Den kan se saker väldigt starkt och kan börja skrika och fäkta med armarna. Och ibland blir det så liksom livligt där i sängen att personen ramlar ur sängen. Därför att det är liksom så livliga drömmar. Det är också vanligt med hallucinationer, synhallucinationer inledningsvis.
Och det här, i vaket tillstånd?
I vaket tillstånd, precis så. Ja. Och det här är ju väldigt skrämmande. Alltså att plötsligt se människor som inte är där eller se djur som inte är där. Personen är ofta medveten om att det här är inte på riktigt. Det handlar inte om en psykos där man liksom inte förstår att det här är, ja, inte är verkligt så att säga. Nej. Och det här är väldigt skrämmande och det gör att en del inte vågar tala om det för sin läkare. Eller liksom, den kanske tänker så här, men gud, jag håller på att tappa det helt här och är rädd för att bli... Ja, det är ett stort stigma kring psykiatrin tyvärr också. Så ja, hur som... Det är också ganska vanligt att man får problem med djupseende, så tredimensionell syn. Ja. Och en del sätter sig till exempel snett på stolen för att man liksom inte riktigt ser avstånd och sådär. Och sen en annan sak som gör att den ofta blir feldiagnostiserad, det är att den påminner lite grann om Parkinson. Och en del tror att det handlar om Parkinson. Att man blir lite stel i armar och ben. Många får en lite stapplande, stel, långsam gång. Mm. Många börjar prata lite tystare. Så det sätter sig på motoriken, vilket är ganska speciellt.
Ja.
Och också gör då att den feldiagnostiseras.
Och det här är underforskat, så man vet egentligen inte vad det beror på. Man har inte fullständig koll på alla symptom.
Nej, precis. När det gäller Lewy-body-demens och frontallobsdemens framförallt så är man mer osäker på orsakerna som ligger bakom.
Mm.
Det kan finnas en viss genetik, möjligen för frontallobsdemens särskilt. Men det kanske vi ska ta senare.
Jag tänker gå vidare med just frontallobsdemens, för det är nummer 4 på min lista.
Ja, så frontallobsdemens eller pannlobsdemens eller det officiella namnet frontotemporal demens.
Mm.
Långt ord. Men det är för att beskriva att den kan sätta sig både på frontalloben, alltså pannloben, men också på tinningloben eller temporalloben.
Ja.
Och det finns 2 varianter av frontallobsdemens. Den ena är beteendemässig och den andra är språklig. Bruce Willis, som de flesta av oss känner till, han har nu fått den språkliga varianten av frontallobsdemens. Så det är säkert många som har hört att han först så sa de att han hade fått afasi. Och afasi, det är ett problem med att förstå språk eller att producera språk. Så någon kan säga någonting till dig, men du förstår inte innebörden i det som sägs. Det är väldigt märkligt. Eller personen kan förlora förmågan att prata och liksom formulera ord och sådär. Ja, i alla fall. Men nu har ju han fått diagnosen frontallobsdemens och det är väldigt ledsamt. Beteendevarianten, den är vanligare. Och då tar det sig först uttryck i en förändring i beteendet. En väldigt kraftig förändring. Så då sätter det sig just på frontalloberna.
Mm.
Och det här är vårt liksom överjag, våra normer, våra begränsningar och regler. Så helt plötsligt blir den här personen ganska ohämmad, bryr sig inte om så här sociala normer. Jag hörde om en herre till exempel som var på någon tennisklubb och så tog han helt plötsligt en pommes frites från tallriken på en bordsgrannes tallrik så där, och bara käkade och liksom förstod inte att det här var helt, inte comme il faut liksom.
Mm.
Och många börjar dra sexuella skämt med människor som man inte känner. Mm. Och liksom förstår inte heller att det här är helt opassande. För de här, som sagt, de här normerna är borta.
Mm.
Många börjar bete sig väldigt ohämmat åt olika aktiviteter. Många börjar dricka väldigt mycket, kanske dricka alkohol. Äta ohämmat, känner liksom ingen mättnad. Jag gissar, det där vet jag inte exakt. Men i alla fall att man äter ohämmat, beter sig ohämmat. En del börjar sticka väldigt ohämmat. Vilket nästan låter komiskt om det inte vore så hemskt.
Mm.
Och här är också hört om en kvinna som började, ja men hon började virka eller sticka och först var det olika färger, sen skulle allting bara vara rosa, allting skulle vara rosa, 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 så det blir som en slags besatthet.
Precis, det är någon brist på kontroll, det finns ett maniskt drag här. Jag har också hört om bekanta vars liksom föräldrar, jag tror att båda fick det här på något sätt. De var på något hem och de började gå runt nakna. Ja, och det var liksom så
just det.
Här.
Det är en hemsk sjukdom. Den känns extrem på något sätt, just för att den berör det här sociala, tror jag. Att så fort man börjar bete sig annorlunda än andra människor.
Så sätter du finger på någonting här, för den är ju hemsk, men inte för dem. Alltså det här med att demens är det anhörigas sjukdom eftersom den sjuka inte är medveten utan det blir runt omkring.
Som... Ja, så där säger man ibland lite slentrianmässigt. Och förlåt, jag menar inte att du...
Ja, men jag är okunnig på massa områden, så det är ingen fara.
Nej, men jag bara tänkte på det ibland när jag skrev sådär att det här gäller ju faktiskt inte alla demenssjukdomarna. När det gäller Alzheimer och vaskulär demens och Lewy-body-demens, då är personen väldigt medveten om att någonting håller på att förändras. Mm. Alltså, herregud, många känner liksom, jag kommer inte ihåg saker, jag känner mig förvirrad och jag vet inte hur jag ska göra saker. Men med frontallobsdemens, där stämmer det.
Mm.
Att särskilt vid vissa varianter, inte alla varianter, men den kan angripa delar i frontalloben som har just med självmedvetenhet erfarenhet och insikt att göra. Och då försvinner den, så man har ingen koll på det här.
För nu är vi ju inne egentligen på att prata om olika symptom och tidiga tecken. Ett sånt klassiskt av mild demens brukar vara som att man glömmer nycklarna. Man gör hit och dit och oj, oj, nu har jag Alzheimer light och allt det där. Så jag tycker det där har vi ju alla varit med om, och det är väl också kopplat till att man har lite för mycket att göra. Du skriver, tycker jag, fint om att uppmärksamhet är klistret som gör att vi kommer ihåg saker.
Just det.
Och jag kan känna det, och det känns som att man är gammal när man ska parkera bilen någonstans, så ska man in och säga, nej, nu måste jag stänga av radion. Nu måste ni vara tysta.
Det är roligt, men det är igenkänning.
Eller liksom det här med, jag lyssnar ju på poddar hela tiden, att liksom, men nu, du skriver om att du är på ICA och måste stänga av grejer för att, eller du inser att hjärnan har stängt
precis,
ut saker.
Precis, liksom. Det är det som är så intressant. Jag har inte stängt av det, men medan jag koncentrerar mig på något annat, att betala, scanna in, använda kortet. Det är som att det har varit tyst i huvudet. Trots att jag lyssnar på musik eller en podd eller någonting. Och sen så fort jag är klar med det jag ska göra, då slås ljudet på igen. Vilket är helt otroligt.
Och det är ju den här bandbredden man ibland pratar om. Alltså vi har en tänkt bandbredd. En massa koppartråden till varandra. Och de kan vi använda. Sen så belastar vi det mer och mer. Och då kan vi inte komma ihåg mer.
Precis så.
På samma sätt som man är folk som är vettiga. Och så verkar de som de är helt dumma i huvudet. De är nästan alltid rädda. Det är oro som gör att de går och funderar på någonting. Hur kommer jag göra
jag
det här?
Jag förstår precis vad du menar.
Hur kan du vara... Alltså, det verkar som att Hedvig var rimlig innan. Varför är hon... varför fattar hon inte? Då är det någonting annat. Då är det din bandbredd som har blivit... Jag tycker det är en... Jag kan inte svara på hur vetenskapligt korrekt det är, men det är definitivt liksom så, något slags episodiskt korrekt därför att... Eller anekdotiskt därför att så är det ju. Alltså folk som plötsligt är vettiga som bara, man ska berätta om en förändring på en arbetsplats. Liksom, då gäller det att vara i rätt ordning. Allt kommer att bli bra.
Just det.
Alla kommer att ha sina jobb, ni kommer att ha era löner. Låt mig nu berätta, för om du gör det i fel ordning kommer alla bara... Och sen kommer du att höra någonting och liksom...
Just det. Och vår uppmärksamhet är verkligen key för att saker och ting ska fungera ordentligt och vi ska minnas. Och blir vi så där nervösa och oroliga, då har vi fokus på något annat ställe. Då är uppmärksamheten där och vi kan inte uppmärksamma det som vi egentligen... Så det försämrar den kognitiva förmågan helt klart att gå oroa sig.
Hur ska vi definiera kognition förresten? Är det att komma ihåg?
Nej.
Nej.
Så här, kognition är ett paraplybegrepp där att komma ihåg ingår. Mm. Men kognition är våra högre mentala förmågor, såsom uppmärksamhet, minne, språk, mental snabbhet, problemlösning och beslutsfattande och sådana där saker. Så det är liksom de här högre förmågorna att tänka, planera, organisera, minnas, tala.
Just det, allting i huvudet egentligen.
Ja, nej, men du förenklar för mycket. För att vi har även känslor.
Ja.
Det är inte kognition, känslor. Det är något annat.
Ja.
Kognition kan man ofta sätta ord på till exempel. Ja, fast det kan vara med en del känslor också. Ja, hur som. Nej, ja, det är inte allt som finns i huvudet. Och dessutom, ja men förlåt, nu kommer jag igång här. Dessutom finns det någonting som inom psykologi man pratar om sensation och perception. Sensation, vänta fast nu kommer vi se, nu blir jag förvirrad själv här. Nej, bara för att säga att man har även till exempel perception när vi ser någonting, när vi hör någonting, när vi luktar.
Mm.
Det är inte kognition i sig. Ja, så det är mer komplicerat än så. Nej, man kan inte dra den enkla liksom.
Nej, men jag tycker ändå vi på något sätt har vi ändå liksom ringat in det här.
Det sitter i huvudet, så kan
det
man
sitter i huvudet,
säga.
Ja. Och vi ska också prata om olika sorters minne här kanske innan vi pratar om symptomen. För vi pratar både om det omedvetna och det medvetna.
Precis, ja. Och nu kommer jag minnesforskaren igång här. Det här är roligt. Ja.
När jag står på ICA och sen så lyssnar jag på en podd och sen så hör jag ingenting för att jag har hållit på och knappat in någonting. Då skiftar vi här mellan det medvetna och det omedvetna.
Fast det här har med uppmärksamhet att göra.
Ja.
Oj, nu kognitionerar ni med och på gång här.
Ja.
Det här är inte minne, det här är uppmärksamhet. För det finns selektiv uppmärksamhet, finns det någonting som heter. Och selektiv uppmärksamhet, det är just den här strålkastaren som vi har i huvudet. Att vi ser det, vi hör det som vi fokuserar på just nu.
Just det.
Saker händer i bakgrunden. Men om vi är tillräckligt liksom pigga och alerta, då kan vi filtrera ut det. Och det är också en sån här sak som händer när vi blir äldre, att det kan bli svårare att filtrera ut sånt som händer i bakgrunden. Hur som? Och fick fokusera
och
på det.
Eller hur? För då, det där är pajar.
Precis så. Och du var inne lite på det tidigare, just det här med Alzheimer light som du sa. Att när man är trött, slutkörd, inte har sovit ordentligt på väldigt länge, då kan man just ligga i gränsen för utbrändhet. Och då är det frontalloberna har tagit stryk väldigt mycket. Och man har svårt att uppmärksamma saker, att koncentrera sig och så vidare. Och det ger minnesproblem också.
Vi har två sorts minne, vi har det omedvetna och vi har det medvetna.
Det stämmer, precis. Så det omedvetna minnet, det känner ju alla igen, till exempel det här med att att kunna cykla. I början så är det svårt. Mm. När man ska lära sig, det är väldigt medvetet. Man tänker på hur man ska liksom hålla händerna. Nu visar jag här. Mm. Jättebra i en podd. Och hur man ska göra med benen och balansen. Allting är väldigt medvetet. Men när vi har tränat på det här under lång tid, då sitter det så att säga i musklerna, i kroppen. Ja. Och det här är en typ av omedvetet minne som kallas för procedurminne eller motoriskt minne. Så det är en sort. Sen finns det även betingning som också är en typ av omedvetet minne. Och alla känner väl till Pavlovs hundar, tror jag. De flesta, som alltså han betingade att börja dregla eller salivera när de hörde en klocka. Mm. Han lärde dem att koppla ihop den här klockan med att de skulle få mat. Och då saliverar de, eller dregla, vad man nu ska kalla det för. Ja. Och vi människor, vi kan ju också bli betingade. Till exempel så har man väl hört talas om folk som röker och som alltid vill, jo, när de pratar i telefon till exempel, de vill alltid röka.
Precis, eller att man liksom tar ett glas vin när man kommer hem på fredagen. Alltså tror man att det är liksom så här, gud, nu börjar helgen, åh vad skönt.
Ja, jag fattar. Liksom det, precis. Och då är det vissa saker som ska komma till, precis.
Ja, fast man kan dricka egentligen vad som helst antagligen. Alltså det är svårt att se vad är korrelation och vad är kausalitet.
Ja, absolut. Ja, men precis, eller hur?
Man måste ta en cigg för att koppla av. Nej, det är faktiskt, det har inte med det att göra alls, utan det har egentligen att göra med liksom.
Jag vet, men det sitter ändå i hjärnan liksom, att det ena hänger ihop med det andra. Så det är omedvetna former av minnen. Sen så finns det de medvetna formerna, och de medvetna formerna kan vi också verbalisera på ett sätt, alltså formulera i ord som vi inte kan med dem. Vi kan liksom inte förklara hur vi cyklar, och vi kan inte förklara hur man dansar. Jag tänker på Let's Dance som har kommit igång nu. Mm. Ja, men i alla fall. Men de medvetna minnena, de kan vi säga så här: jag minns att igår så gjorde jag det här och det här och det här.
Ja, det är en jättebra uppdelning. Och sen har vi berört uppmärksamheten, hur den också fungerar som en process på väg att sortera det här till ena och det andra. Liksom.
Just det.
Jag minns att jag var med om den här grejen, för då hade jag uppmärksamhet på det, och det kanske till och med känslomässigt stark som förstärker sig.
Precis.
Eller att jag vet i 17 hur jag gjorde det där, för att, och det kan bero på helt olika saker.
Ja, men precis. Och det här är faktiskt ett bra exempel också, att ibland så går vi hemifrån och låser dörren, och sen kommer vi inte ihåg, fasen, låste jag dörren? Men vi var så omedvetna. Alltså, vi är så vana att göra det här om och om igen. Så det fastnade liksom inte i huvudet. Så uppmärksamheten fanns inte. Ja, det kanske inte var ett bra exempel, men i alla fall.
Det är ju ett bra exempel på att liksom förstå att det finns massor med saker här som behövs för att fungera helt vanligt, och vi tänker inte ens på dem.
Ja, verkligen. Och minne är väldigt komplext. Ja. Och det är liksom ett samspel mellan uppmärksamhet
och någonting av det här börjar fallera, så får det kaskadeffekter.
Liksom. Ja, men precis. Och en del saker som verkar väldigt enkla för en normalfungerande, frisk, halvgammal person kan bli jättesvåra när man blir sjuk eller äldre och så vidare.
Det klassiska inom demensen är ju då att minnet blir sämre. Och sen skriver du också om att det här med att säga samma sak om och om igen, upprepning.
Just det, ja men precis. Det är inte bara vad vi har hört som vi kan glömma. Vi kan också glömma vad vi själva har sagt till någon annan. Mm. Så min pappa till exempel, ja men han brukade berätta en ganska rolig historia. Och den var jätterolig de första 3 gångerna. Sådär. Mm. Nu skrattar jag när jag tänker på det. Men den 10:e gången, då kände jag så här, det här har jag hört förut. Mm. Och han var inte medveten om det. Han visste inte att han hade... Han berättade den som om det vore första gången liksom. Mm. Så det är, ja, den är van. Och vi kan ju alla glömma bort så här... Har jag berättat det här för dig eller inte? Alltså vi kan vara trötta, det är normalt att göra det här i viss utsträckning. Men om det börjar bli markant och det händer oftare och oftare, då kan man tänka så här, det kanske är något på gång här.
Sen har vi den annan så här som var ointresse för sånt man gillat.
Ja, men precis. Det här är ett annat eventuellt tecken på...
För
de andra
får tänka att minnet blir sämre, det kan vi råka ut för. Att man säger samma sak, man har några roliga skämt man alltid drar.
Precis.
Det kan hända vem som helst. Men just det här ointressant man gillat, för då är vi inne på någonting som blir personlighetsförändring.
Ja, men verkligen. Precis. Just så, det här är ganska vanligt att någon som tidigare kanske gillat att segla mycket eller kanske brukat träffa polarna för att, jag vet inte, spela schack eller spela bridge eller någonting, börjar liksom tackla av och inte verkar ha lust att göra det där längre. Antingen kanske den säger att ni inte har lust att göra det, eller så den bara slutar göra det liksom. Mm. Så var fallet med min pappa till exempel, att han slutade göra en del saker. Men där kan det ju vara svårt att veta så här, är det en del av naturligt åldrande att man inte plötsligt vill göra samma saker som man har gillat att göra tidigare, eller är det någon typ av sjukdom? Det kan vara svårt att veta, men det kan vara viktigt att veta att det här är ett tecken.
Ja, vi ska ju prata lite grann om också hur man utreder demens, och det vad jag har förstått det som, inte minst när jag läste din utmärkta bok, det är att det finns ingen enkelt sätt att utreda demens och säga, ta-ta! utan det blir någon slags indicier. Och när det är tillräckligt många av de här tecknena så kan man säga att det är nog antagligen.
Just det.
Att det inte blir det här, man tänker annars här, man tänker kvällstidningarna som alltid har dolda folksjukdomar. Och de har ju alltid 5 tecken på att...
Just det.
Som alltid känns som de ska syfta till att få läsarna att bli oroliga, snarare än någonting annat. Liksom. Men det här med... Ett ointressant man gillar att det är en tydlig, här är någonting på gång, kombinerar det till exempel med ett minskat intresse för omgivning och personer som är nära.
Just det.
Att det, när det blir en slags enstöringsaktigt.
Riktigt så långt kanske man inte ska gå, men vid en del demenssjukdomar kan personen plötsligt bli mer, den kanske inte är lika empatisk som den var tidigare och kanske inte verkar bry sig om sin partner lika mycket. Så det är mer på den nivån.
Det är empatin det är mer på snarare den, än att man är...
Alltså den varianten finns. Det kan också som sagt vara att man drar sig tillbaka lite grann. För en del, som sagt, man märker för det mesta själv att mitt minne håller på att bli sämre. Att någonting håller på att förändras igen. Och det här kan vara lite skrämmande och det kan kännas obehagligt. Och det kan göra att en del inte har lust att umgås lika mycket. Att en del liksom drar sig undan. Så det finns både det här att man, till exempel i frontallobsdemens, kan personen bli mindre empatisk och plötsligt inte verka bry sig om sin sambo på samma sätt. Sådär.
Mm.
Men i Alzheimer och vaskulär demens till exempel, där kan personen märka att herregud, någonting håller på att hända med mig. Jag fungerar inte lika bra som tidigare. Och blir lite nedstämd. Depression är vanligt också.
Just det.
Så personen kan liksom dra sig undan av de skälen. Inte att den blir en enstöring, men att den inte... Den kanske inte vill umgås lika mycket som tidigare.
Det är här också. Liksom. Det är klart att liksom, om man känner att jag är alltid dålig på den här grejen så ska jag kanske inte göra det på samma sätt. Jag tänker också på det här med liksom att en försämrad förmåga att planera och utföra saker måste ju... också var kopplat till en sorg internt. För det
absolut.
Är någonting som man ju ofta säger, jag vet minsann hur man tar sig hit. Eller jag
absolut.
Kan absolut ordna en trevlig middag. Plötsligt hittar man ingenting.
Precis så. Det här påverkar självbilden. Och man kanske blir orolig och tänker så här. Tänk om jag kommer göra bort mig om jag träffar Anna och Tom. Eller så här. Alltså, tänk om jag kommer göra något konstigt. Eller, alltså verkligen. Det är, som sagt, det är många som blir men lite nedstämda, deprimerade.
När man läser om det här så är också som Parkinson nämns ju ofta i de här sammanhangen. Men,
ja,
men det
precis.
Är ju ingen demenssjukdom, alltså, men den är nära på något sätt.
Va? Så här, ja men precis, så här.
För jag tänker också, jag tänkte på det här med att man känner att man skakar, man känner att man liksom inte har koll. Och de kan ju också få samma typ av symptom, dras
du
tillbaka.
Har, ja men du har helt rätt. Och faktum är att Parkinsons sjukdom klassas som en av de kognitiva sjukdomarna. Jag har inte tagit med den här, därför att den är inte från början nödvändigtvis en kognitiv sjukdom. Inte inledningsvis, då kan det vara mer motoriskt. Men sen kan det också sätta sig på kognitionen hos ganska många. Och då pratar man ibland om Parkinson-demens.
Okay.
Så den kan absolut bli en demenssjukdom. Men jag har inte med den i boken.
Men det är också klart varför det... Alltså sen är det klart att det också drabbar gamla. Så det är en gammal sjukdom på det sättet, liksom, precis som demenssjukdomarna. Men då förstår jag varför det ofta nämns i samma...
Absolut, precis. Det kan ge kognitiva symptom.
Vi tänker att det skakar, men att det inte skakar i tanken. Men det kan börja skaka i tanken också.
Det kan börja göra det sen, precis. Och ganska många i faktiskt.
Ska vi prata om hur man liksom utreder?
Det kan vi absolut göra. För du var inne på det lite grann, att det är ganska svårt ibland att sätta en exakt diagnos. Så vid en utredning, det börjar ju då att man går till sin husläkare och får en övergripande bedömning.
Mm.
Och då går husläkaren igenom dels ett slags kortare minnestest eller kognitivt test med en del frågor om vilken dag det är, man ska räkna lite grann.
Men man går till husläkaren ungefär och säger, jag är rädd för det här, eller jag är rädd att mamma eller pappa är...
Precis så. Och det där kan vara lite känsligt.
Om man inte gör det så är det inte säkert att husläkaren upptäcker det.
Nej, absolut. Det är för man kanske inte ska dit ändå liksom. Nej. Så absolut. Nej, det kan gå oupptäckt under ganska lång tid. Och sen är det ju också lite känsligt. Alltså det är så här, när man inte är drabbad så är det så lätt att säga så här, ja men då går man till husläkaren. Men det är ju jättemånga som känner så här... Ja, som sagt, man blir rädd kanske när man upptäcker att man inte fungerar som tidigare. Och så kanske barnen säger så här, ja men pappa, ska du inte gå och kolla så här? Nej, det är inget fel på mig. Alltså många är förnekelse, många kan bli ja, men arga, rädda, ledsna. Alltså det finns alla möjliga känslor.
Mm.
Så ja, idealet är ändå att man tar sig till husläkaren eller att man försöker att få ens förälder att komma till husläkaren. Man kanske kan be husläkaren att kalla mamman eller pappan på en allmän hälsokontroll. Och så kan man uttrycka sin oro eller vad man ska säga. Att det kanske
kan
är
du
något
också
mer.
Kolla på det här?
Precis så. Mm. Och alltså, det kanske är lite att gå bakom ryggen sådär. Och det är lite känsligt helt enkelt och lite knepigt och... Men om man är väldigt orolig så kan man ändå försöka med det. Mm. Det finns också i många kommuner så finns det demenssamordnare som man kan kontakta och be om råd hur man ska göra. Så en demenssamordnare eller en demenssjuksköterska finns det.
Ja.
Men sen väl då hos husläkaren, då är det flera aspekter som den undersöker. Dels då de kognitiva förmågorna som vi var inne på.
Mm.
Den tar också en så kallad anamnes med sjukdomshistoriken för att höra vad har den här personen annars för tidigare hälsoproblem. Finns det något annat som kan förklara de här minnesproblemen eller kognitiva problemen?
Mm.
Man tar även ett blodprov för att se, det kanske är någon typ av förhöjda nivåer, för låga nivåer eller någonting som kanske faktiskt förklarar det hela. Det kan vara så att personen äter blodtryckssänkande medicin och det kan orsaka en viss påverkan på den kognitiva förmågan. Så det finns många sådana där bakgrundsfaktorer som man måste utesluta och undersöka. Sen brukar den också ta en bild av hjärnan med sådana här datortomografi, CT eller DT, för att se, finns det några stora skador här som vi kan se, eller det kanske är någon cancer, vem vet. Alltså, ja, nu målar jag fan på väggen här, men jag bara menar, det är viktigt att se hur hjärnan ser ut, om man kan se några stora förklaringar till de här problemen. Och sen i vissa fall då så räcker det här och man kan tänka att den här personen har sannolikt vaskulär demens, sannolikt Alzheimers eller inte. Men ja, men just det, jag ska säga det också. Det mest definitiva sättet att faktiskt fastställa Alzheimers sjukdom, det är i nuläget via ryggmärgsprov. Och att man gör en sån här lumbalpunktion som de flesta säkert har hört talas om. Mm. När man tar ut lite ryggmärgsvätska för att se. Och i den här så kan man mäta nivåer av vissa proteiner. Och det här kan med cirka 95% säkerhet fastställa om det är Alzheimer eller inte. Så det är liksom den definitiva vägen i nuläget att kolla Alzheimer. Man har också börjat utveckla, jag ville nämna det här, därför att en del kan tycka att det är lite obehagligt med ryggmärgsprov. Men man har också börjat utveckla ett blodprov för att identifiera Alzheimer. I nuläget, som jag har förstått det, så är det bara vissa specialiserade minneskliniker eller kognitiva kliniker som använder det här. Men förhoppningen är att primärvården, alltså vårdcentralerna, så småningom också ska kunna ha det här. Och sen, förlåt, en sista sak. Att om läkaren är lite osäker och vill undersöka ytterligare, så kan den skicka en remiss till en sån här kognitiv mottagning eller minnesklinik, minnesmottagning, för att göra en mer djupgående och mer omfattande undersökning för att fastställa exakt vad det här är för demenssjukdom och eventuellt hur man kan behandla det i så fall. Eventuellt.
Och de stora riskfaktorerna är hög ålder, ärftlighet, blodtryck. Det finns också en del könsskillnader här. Liksom.
Det stämmer. Och även diabetes är en riskfaktor.
Även diabetes. Och det, där ser vi ju att det är ett fält som också forskas mycket på. Liksom, vad är det för faktorer? Precis innan vi klev in i studion så hittade jag någon artikel som handlar om att man kanske har för mycket eller dålig luftkvalitet kan påverka. Alltså så där är fortfarande ett fält. Men jag tänker att vi också ska liksom beröra det som många är intresserade av. Och det handlar om det här med att hantera någon med demens.
Just
att, som ju du tyvärr har förstahandsupplevelse av. Och jag tycker du skriver fint om det. Jag förstår uppenbarligen, och jag har också vänner som varit med om det här, att det är ett virrvarv av känslor på toppen av något slags sorgarbete.
Just det.
För det är någon som går bort.
Mm. Ja, men precis. Långsamt.
Långsamt, som går in i dimman, som går bort sig. Som liksom, att det är svårt att leva med att förlora någon som inte är död.
Ja, det är väldigt plågsamt. Och som du var inne på, väldigt mycket olika känslor.
Mm. Som i alla svåra diagnoser, men om någon dör högst flux är det inte så mycket att göra när man accepterar det. Och man kan tycka synd på något sätt, men att det måste ju komma till en punkt när du, inte minst hjärnforskare, inser att det här är kört.
Precis. Mm. Jo, och som jag skriver i boken så var det särskilt ett tillfälle när jag liksom bara så här, gud, nu är det ingen snack om saken.
Nej.
Och det var när vi var hos pappas husläkare. Och han gjorde det här minitestet, minimental test, eller minimental state examination. Och höll upp en plastpenna och frågade pappa vad det här var för någonting. Och pappa sa, ja, det är en lampa. En plastlampa. Och han märkte liksom inte att det var helt stolligt sådär. Och jag tittade, läkaren och jag tittade på varandra och jag bara kände så här. Okej. Okay. Jag kände hur hjärtat verkligen sjönk sådär i bröstet på mig, för att det här var,
nu fanns det inga tvivel längre. Det var någon typ av demenssjukdom.
Ja.
Ja, men väldigt mycket paradoxala känslor kan det också vara. Att ibland kan det vara så här att personen kommer tillbaka lite grann, så att säga. Att den helt plötsligt så är den sig själv igen. Den har en klar stund och man kan liksom prata om saker som har varit och sådär. Och då kan man bli glad för att den är tillbaka. Men man blir också ledsen därför att det visar liksom, då blir kontrasten extra stor mot hur den faktiskt är nu. Så det kan liksom bli ledsamt också. Man tänker så här, herregud, vad är det som händer?
Du skriver ju också om det här med att spela med istället för att korrigera.
Just det.
För att människor med demens blir lika sorgsna varje gång de får att någon tycker om en död. Precis. Även om det skedde för 30 år sedan.
Precis. Vi pratade lite om det innan vi gick in i studion här. Vi pratade om det här med att ljuga och lögner och grejer. Ja, det är just det. Att berätta för en person som har drabbats av demenssjukdom att ens barn kanske har gått bort i cancer eller något sådär. Det fyller ju ingen positiv funktion. Alltså, varför ska man göra det? Det gör den bara ledsen. Den kanske inte ens kommer ihåg att den har ett barn dessutom.
Nej.
Så att jag tycker att det är bättre att jag menar, spela med det personen säger. Det kan bli komplicerat när den tror att man är dens förälder och sådana där saker.
Jo, det, kan ja, ju men det är klart, men du skriver och du slår också ett slag för liksom kallpratets funktion. Att det någonstans inte är syftet här är inte att förmedla information, syftet här är inte att bonda, syftet är faktiskt bara att vara.
Ja, men precis. Mm. Och också att det blir lite så att eftersom man inte kan prata om gemensamma minnen för att personen minns inte, ja men då får man prata om sånt som är här och nu, liksom att titta på men solen utanför.
Att umgås med bilder, att ta med albumet tycker jag var ett väldigt bra råd, för då kan vi prata om det och det blir egentligen bara den bilden.
Så det som är intressant är ju att en del äldre minnen finns ju faktiskt kvar, så det kan vara av värde att ta med ett gammalt fotoalbum på med gamla släktingar och så som man kan titta. För där, då dyker de här minnena ofta upp och man kan liksom sitta och prata om det här tillsammans. Det kan vara ganska fint.
För det hör man ju ibland om man pratar om gamla människor, eller man kan märka när man pratar om att de på något sätt regregerar i, man pratar om att de går i barndom igen.
Just
och så liksom.
Det,
men är det ju kopplat till demenssjuka eller är det bara någonting som att det finns mer gamla minnen att komma ihåg.
Vet du, det där vet faktiskt inte jag. För jag har märkt, min mamma har, som inte är dement på något sätt, hon har ingen demens. Men hon har berättat att det liksom kommer fram gamla barnvisor och sånger från hennes ungdom. Och då har jag funderat på det där. Men gud, vad är det som händer när man blir äldre? Är det så att det poppar upp liksom gamla minnen?
Ja, men plötsligt kan det liksom...
Jag vet faktiskt inte.
Och jag har märkt det, jag pratar med mina föräldrar som är gamla också. Men där kan också vara att det är... Framförallt mamma är det liksom det, men det kan vara gamla minnen. Men det är ofta sånt som är kopplat till andra. Hon minns hur det var i laggorn. Hon minns vad korna hette, hon alltid vet att det är konstigt nog. Men alltså det finns massa, jag kan, om jag ska försöka analysera det, så är det att det, liksom, det är kluster av minnen. Det har varit starka känslor. Att det är, liksom, det är många sinnen som varit involverade att skapa
just
de minnena.
Det.
Och då borde det rimligtvis också, det är mer data.
Ja.
Än att någon sa något.
Precis. Och en annan sak som faktiskt är...
Och det var ju antagligen mycket mer danande, de där, för det är ju också en formativ tid.
Definitivt.
Så
definitivt.
Det är också den dimensionen till det.
Absolut. Ja, men så är det. Och sen är det ju också det faktum att man har tänkt på de här sakerna sannolikt ganska många gånger. Man har kunnat upprepa dem i huvudet många gånger och man kanske har pratat om dem många gånger. Och det här är någonting som man pratar om inom minnesforskningen. Man skiljer på episodiska minnen och semantiska minnen.
Mm.
Och semantiskt minne, det är vårt kunskapsminne. Medan episodiska är minnet för händelser. När vi har varit med om någonting, en händelse, och vi sen har tänkt på den många gånger, berättat om den många gånger, kanske drömt om den, då har den liksom långsamt transformerats till ett semantiskt minne. Det har blivit som en historia om vårt eget liv, som en slags berättelse om vårt eget liv.
Mm.
Och då är det mer faktaartat i sin natur. Och det här tror man inom minnesforskningen är en anledning till att personer som drabbas av någon typ av minnesproblematik ändå kommer ihåg de här gamla minnena, för att de har nästan blivit faktamässiga i sin natur, för man har tänkt på dem så många gånger.
Slå mig här, spaning med associerad, att när vi kan ibland höra, det har jag själv varit med om och känt, att man har ett minne och sen är någon jävel som tagit en bild av det.
Förlåt, vad roligt sagt.
Och då, eller det barndomsalbum där man inte minns någonting. Jag minns inte en resa när vi var i Tyskland när jag var liten.
Just det.
Men det finns en enda bild och då är det vår bild på en gata att någon sån deppigt. Och så mamma skriver under bara Tyskland.
Okay.
Och jag tror det beror på att min familj, här fanns inte en... trots att vi är skåningar, så fanns det liksom inte en tradition av att prata. Vad var vi med om idag? Vad tyckte ni om det? Utan saker bara hände. Medan min frus familj, de ältar allt hela tiden. Så de kommer ihåg allting. Det var intressant att säga så. Liksom. Men här, utan de liksom, händer det, händer det, händer det.
Jag förstår.
Så att en jul i mitt fall, var nog rätt svaga minnen. Och sen kommer bild. Jag då dödar förstår. Den ju allt annat.
Ja, men jag förstår, jag tänker, ersätter. Ja, det där är jätteintressant. Ja. Och det här är ju också att hjärnan är, som vi pratade om, plastisk och dynamisk. Ja. Så du hade ett minne. Sen kommer den här bilden och liksom ersätter allt det där och liksom trycker undan.
Precis. För bildminnen, när vi kan ju komma ihåg fotografier.
Väldigt starkt, ja. Precis.
Jag minns, jag pratade med någon som sa, jag hade någon hjärnforskare på bordet på någon middag, så pratade om det, så nej, men jag minns saker. Hon bara, okej. Ta dig tillbaka till den stunden, bra. Ja.
Okay.
Kan du vända huvudet? Men vad menar du? Kan du vända huvudet i minnet? Nej, då är det en fotografi.
Jaha.
Alltså det var ganska roligt sagt, men det stämmer.
Jag håller inte helt med om det. Men okej, jag fattar tanken.
Man kommer bara ihåg bilder, man sitter i soffan och man kan inte liksom så här...
Nej, men jag fattar. Ja, det där är ju klassiskt också. Man tror att man minns att man har varit med om någonting, men det är just ett fotografi. Det är ju en klassiker. Absolut.
Nej, men så det är att umgås med bilder, man förstår att det måste vara ett väldigt starkt stöd.
Ja, men absolut. Mm. Stöd också, som sagt, precis som i ditt fall då, att det kan också ta bort det som du faktiskt mindes.
Mm. Ja, men ska man umgås med människor med demens, så är det skönt att ha något.
Och... Ja, men absolut. Och när det gäller demens, nu har det cirkulerat, idag är det den 6 april, det har cirkulerat en film på en kvinna som har demenssjukdom Alzheimers på ett äldreboende, och hon står upp och sjunger Swing It, Magistern, Swing It. Det är hennes melodi. Det är någon som har börjat sjunga den låten, och då kände hon igen den från sin ungdom. Jag får nästan så här rysningar nu. Ja. Och då står hon upp och sjunger hela den här låten med alla liksom små detaljer och alla små finesser och allting. Trots att hon liksom egentligen inte minns från sitt liv. Kanske vem hon är. Jag känner inte till just den här kvinnan. Men i alla fall, musikens kraft ska man inte heller underskatta. Den är otrolig. Och det brukade jag göra med pappa också. Spela så här gamla stycken som han brukade gilla. Och då vaknar han till liksom. Det är magiskt faktiskt.
Jag tycker det är fint, du skriver avslutningsvis i boken om vikten av det fysiska.
Ah.
Att när din far var sjuk, så svårare var att det blev att kommunicera med honom genom tal och gemensamma minnen, desto viktigare blev beröringen, skriver du. Varför var det?
Alltså det här har jag verkligen funderat en hel del på. Jag kände ett behov av att röra vid pappa, därför att han försvann liksom långsamt framför mig på något sätt. Mm. Just för att vi kunde inte dela de här minnena, vi kunde inte dela de här historierna. Och även om jag märkte att hans personlighet i grunden var kvar, så att han fanns kvar där, så var jag liksom, ja men jag liksom famlade efter det som var pappa. Och liksom, så jag ville ta på honom fysiskt för att känna att det här är pappa på något sätt. Ja, det är, ja, och vi hade inte varit superfysiska när jag var yngre, men nu var jag liksom, jag hade behov av att hålla i honom och liksom... Ta på hans hand, ta på hans arm och liksom känna att han var där. För då, det hände någonting. Och jag tror att det påverkade honom också lite grann. Det skrev jag också om i boken en gång.
Mm.
När mamma ibland satte sin hand ovanpå hans. Och han då la sin andra hand ovanpå hennes. Och då helt plötsligt så sa han så här. Ja, käraste. Till henne. Och då visste han att det var hans fru. Och det hade han inte vetat typ sekunden innan. Och det var starkt. Mm. Så det gör någonting. Alltså känsel är en stark minnes cue.
Ja, det är också någonting man kan nå fram till. Ja. Alltså jag vet att vi liksom har haft lite problem med psykisk ohälsa i familjen. Och liksom min syster var dålig i någon period. Liksom. Och då gick det inte att nå fram till henne, för hon var helt deppig.
Ja.
Men att ta på henne... Det gick att bara klappa med ett finger på handen. Och det var också intressant att se att det var den enda... Så att när jag läste det här så tänkte jag på att det handlar någonting om att du kunde ta på den pappa som fanns där, som precis, funnits där. Att han fanns ändå kvar utan att han var där på något vis.
Ja, men verkligen så. Och sen det här med beröring. Vi har ju det här med oxytocinet och andningshormonet och att det gör att vi mår bra och sådär. Men sen finns det säkert någonting, jag slår vad, det kanske jag inte ska göra, men jag höll på att säga att det finns säkert någon skillnad i att ta på en människa som man känner och en människa som man inte känner. Det händer säkert något annorlunda i kroppen, skulle jag tro.
Mm.
Sen exakt vad det är, det vågar jag inte säga något om. Men
nej, men, också faktiskt. Att alltså, beröring är oerhört starkt, det är. Ja, och vad vi rör verkligen. Pratar om här är ju egentligen icke-verbal kommunikation.
Precis så.
För att demensen gestaltas ju i att den verbala kommunikationen pajar.
Mycket väl uttryckt, precis så.
Men allt det andra kan du på något sätt nå.
Precis så, musiken, beröringen. Sånger, det är ju musik. Mm. Ja, men verkligen så. Mm. Precis. På en del äldreboenden vet jag så försöker man också ge så här gammaldags mat som de här personerna kanske åt när de var yngre. Just för att de liksom ska få, ja men kanske återuppleva gamla tider och kanske känna. En del som har demens kan ju känna sig väldigt förvirrade, för de känner inte igen omgivningen, de förstår inte riktigt var de är någonstans. Och, ja men de kanske känner att de tappar sig själva lite grann. Mm. Och om man då plötsligt får minnas den tid som var, då kanske man plötsligt känner sig, ja men gud, jag är ju jag, så att säga.
Ja, det är precis det. De får äta sin trygghet. Precis, de får känna sin trygghet. De får höra sin trygghet.
Äta sin trygghet. Det var väl fint. Precis så. Mm. Ja, smak och lukt spelar roll.
Tack snälla för att du kom hit och bidrog med dina perspektiv.
Ja, men tack för att jag fick komma. Det var super.
Du har hört Hedvig Söderlund, hjärnforskare och författare till boken När minnet sviker. Och i inledningen av den boken har hon med en strof ur en dikt av Karin Boye som heter Evighet och som jag tycker är väldigt vacker. Även om jag inte tror att Boye skrev den här dikten om just demens, så fångar den ändå på något sätt upplevelsen av att leva med en demenssjukdom. Men än faller tidlösa stänk i vår famn. En stund då vi är borta från mål och namn. Då solen faller tyst över ensliga strån. Och all vår strävan syns oss som ett lek och ett lån. Har du en vän som tror skulle gilla att höra dagens avsnitt, tycker du ska dela det med dem. Du har dela-knappen i poddappen och det skickar det till dem, så kan de lära sig någonting nytt om den här folksjukdomen. Och att fråga en kompis eller få tips av en kompis är ett av de vanliga sätten man lär sig nya saker faktiskt. Och den här podden är inget undantag. Så skicka till dem nu så lär de sig nya saker om just demens den här gången. Producerare för det här avsnittet var Andrea från Essen. Klippningen stod Jens Back för och mixningen, ja, den är gjord av Stray Dog Studios. Nästa gång får du lära dig något nytt, då vi ger dig perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då.